En podcast från Aftonbladet.
Hej, det är måndag och det är dags för en undran till frågepodden om svensk inrikespolitik. Jag, Olivia Svensson, är här. My Råvädder är här. Allt är som det ska vara.
Det är stark måndagskänsla.
Det är det verkligen. Men vi ska överleva det också, du och jag. Jag undrar om våra partiledare känner det här också, att allt är som det ska vara. Finns det repetition, en trygghet i deras liv? Eller vaknar de upp varje måndag med liksom andan i halsen och ångesten som rider?
Jag tror att vi är inne i en tid nu när de inte känner veckodagar längre.
Nej.
Utan nu, från och med nu, den här väldigt tidiga valrörelsen som har satt igång, så finns det inte längre några veckodagar.
Men betyder det att de jobbar hela tiden?
Ja.
Att det är därför? Ja. En söndag, då är det agenda. Lördagen då? Vad gör de på lördagar?
Ja, vi kan
då lägger de ut grejer i sociala medier.
En enkät. Vad gör man en lördag om man är partiledare?
Mm. Det är inte alls en dum idé.
Nej.
Jag hoppas att de får ligga och lata sig lite på sofflocket, för det känns som att tiderna kommer bara bli mer intensiva.
Ja, alltså det går ju inte åt det lugnare hållet. Ja, men alltså det finns ju kanske en chans att man får en liten lugn stund i november där någon gång.
Det tror inte jag. Då sitter de inne hos Andreas Norlén och
eller någon annan som är talman.
Ja. Eller någon annan som är talman, det säger du hela tiden. Jag kan ju inte tänka mig någon annan.
Men jag känner
Norlén
lite att Andreas Norléns popularitet har dalat de här senaste 2-3 åren. Så
det
jag
att han
är
har
inte
sina...
helt säker på att det blir han.
Nej, det tror jag att han har sina tomatodlingar att falla tillbaka på.
Ja.
Vi får i alla fall mejl och många av dem indikerar ju just att det är valår, får man säga. Veckans undran kommer från Sasha. Hej! Jag har en kort men viktig fråga. Många positioner är så låsta, både på högersidan och vänstersidan. Hur skulle en regering kunna se ut om statsministerkandidaterna behöver fly in mot mitten istället för ut mot kanterna för att hitta ett underlag? Ja, My, det här har vi ju stött och blött en hel del, men frågan förtjänar mer utrymme, tycker vi. Det var därför vi valde den.
Precis.
Ja. Och Sasha talar ju om låsta positioner. Jag antar att det som åsyftas är 5 partier kontra Sverigedemokraterna, Centern kontra Vänsterpartiet, Socialdemokraterna kontra Vänsterpartiet och så vidare. Eller har jag glömt något
ja,
där bland alla röda linjer?
Jag har glömt en röd linje faktiskt. Och det är ju att Miljöpartiet har också ett beslut på att inte släppa fram någon regering som de inte sitter i.
Ja, se där. De ska också ha en del av ministerkakan.
Det, absolut. Mm.
Men det finns ju fler än Sasha som funderar på hur allt det här ska lösas och som av naturliga skäl då blickar mot mitten. Vi kan väl lyssna på hur det lät när oppositionsledaren Magdalena Andersson tänkte högt kring det i Agenda i SVT för en vecka sedan.
I och med att det här inte går ihop och jag menar, även kraven på bland Tidöpartiernas olika krav går ju inte heller ihop. Så ska vi ha en regering efter valet så kommer det behöva antingen någon släppa på några krav eller att vi samarbetar i helt nya konstellationer.
Jag tänkte att vi kanske kan hjälpa Magdalena Andersson och vår mejlskrivare Sasha här, My, genom att måla upp några tänkbara scenarier och så kanske lägga till några tänkbara utfall också. Vi gör jobbet, kan man säga.
Ja, och man måste väl säga att det kanske är Sasha och en person till som verkligen tänker på det här. Elisabeth Tandringqvist.
Ja, för hon är ju desperat. Hennes enda lösning och dröm är mitten.
Exakt. Mm. Så det finns ingen som tänker mer på det här än hon.
Och du och jag.
Vi tänker också på det, men frågan är ju så här, om man har en tanke som tar slut vid att det här är alternativet som finns och inte kan tänka vidare, har man då tänkt? Det är en filosofisk fråga.
Just det, men det är som det här, har ett träd i skogen fallit om man inte hör det och så vidare.
Nej, exakt. Om man tänker på samma sak men liksom aldrig kommer vidare, har man egentligen tänkt då eller har man bara liksom etablerat någonting och sen ältat det.
Men eftersom det är en sån ogenomtränglig skog så tycker jag ändå att det förtjänar...
Vi kan ju tänka.
Ja, precis.
Så vi ska tänka nu.
Vi ska tänka nu. Hur skulle en mittenregering se ut? Och då är frågan, hur många scenarier kan vi ens bygga? För vi måste ju ändå hålla oss lite grann till regler, verklighet,
det behöver man verkligen inte göra
förordningar.
Det tycker jag de senaste åren har visat. Okay. Ja, men vi kan väl ta de som brukar nämnas. Det är ju att Moderaterna och Socialdemokraterna regerar tillsammans.
Ja.
Det kommer inte hända. Men det finns många som drömmer om just detta.
Men innan du tar liksom utfallet direkt. Mm. Om vi då ponerar, låt säga att vi tar de siffrorna som partierna har ungefär nu.
Ja.
Säg dem. Var är de ungefär nu?
Ja, men om man skulle säga att det är liksom 35 och 18 då.
Ja, jag kan ju inte räkna, så varsågod.
Nej, men du menar om man får en majoritet? Ja, det får man ju absolut, men får över 50% med det.
Ja, det får man i alla fall. Det är så långt det är jag faktiskt också jag med. Ja. Då får man en majoritet och man kan bilda en regering.
En god majoritet, vad blir det? 53.
Som majoritet var det länge sedan någon såg.
Verkligen.
Då skulle ju Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson får bli statsminister. Bara där har vi ett problem. Att de skulle behöva välja.
Det tror jag inte Magdalena Andersson ska tycka, utan jag tror hon ska tänka att 35% det är hennes post. Och här handlar det ju egentligen inte om siffror. Alltså om man börjar fundera över att det ska handla om siffror då här, så är det ju inte det som är anledningen till att man inte skulle gå in i den här alliansen. Dels är det ju för att de står väldigt långt från politiskt, så skulle det bli alltså oöverstigliga kompromisser.
Mm-hmm.
Inte i vissa områden, men liksom ändå
själsligt
skulle det bli det.
Och handlar det inte mer om själen nu för tiden än den faktiska politiken?
Ja, men sen är det väldigt stor skillnad på hur man ser hur liksom staten ska skötas. Alltså hur stark ska staten vara? Vad ska den ha för uppdrag? Sen att man kanske är överens om att man ska ha en stram migrationspolitik eller man ska ha en ganska hård kriminalpolitik. Alltså sådana saker kan man ju vara överens om, men hur det ska göras, det är man ju inte överens om. Sen är man ju väldigt inte överens om hur man ska finansiera olika saker också.
Nej, det har vi märkt de senaste
dagarna.
Svantesson kontra Andersson.
Mm. Senaste veckorna har varit en, ett snöbollskrig, höll jag på att säga, inspirerad av
vädret. Ja. En isyxa.
En isyxefight mellan de här två partierna om vem som sköter ekonomin och inte sköter ekonomin. Men sen så handlar det ju också om demokratin. En demokrati handlar ju ändå om att man har alternativ att rösta på. Och om man inte har det, vad händer med människor då? Slutar man rösta eller röstar man på missnöjespartier? Och det är ju en risk om man skulle få en sån här koalition som ju egentligen skulle överrida allting annat i politiken. Det finns ju ingen annan som skulle kunna få makt om de här två partierna gick ihop.
Nej.
Så att där, det är liksom ett demokratiskt underskott skulle skapas. Och, det, och sen så skulle det ju också, något av de här partierna skulle ju bli stenhårt straffat, tror jag. Sen vet man kanske blir båda i nästa val.
Skulle inte också då ytterkanterna växa sig väldigt starka?
Jo, man skulle ju hamna där med sin missnöjesröst.
Mm. Så vi skulle få ett jättestort parti i mitten och så skulle vi få liksom att alla skulle, som är missnöjda, skulle gå åt varsin kant typ.
Ja, man skulle inte ens få ett stort parti, man skulle få två partier som inte alls trivs med varandra, som ändå tvingas leva tillsammans.
Nej, förlåt, en koalition skulle jag kanske säga.
Ja.
Inte ett stort parti.
Och det skulle ju inte heller vara bra. Jag tror partierna skulle inte må bra internt av det heller.
Vad spännande det skulle bli ändå.
Ja,
bara få se Magdalena och Ulf stå på samma podium.
Det händer ju som sådana upphöjda podium som de fick göra i SVT när de fick stå på små pallar.
Ja visst. Stå och hålla hand.
Sväva omkring.
Sjunga tillsammans.
Det händer ju i kommuner ibland, och vad vi ser i kommuner, nu menar jag inte bara kommuner där S och M samregerar, utan kommuner där det finns liksom något parti eller någon koalition som får otroligt övertag. Det är ju att i slutändan så försöker ju de andra partierna ta tillbaka makten för att ha någon slags hegemoni, alltså att man bara har liksom ett maktcentra. Det går nog emot egentligen hur människor i Sverige tänker på demokrati.
Så S och M, inte troligt och heller inte så bra, kanske. Det är
inte
där
troligt,
vi slutar.
Inte önskvärt.
Nej, precis.
Nej, det finns ju enstaka personer som driver det här ganska hårt. Men det är ju för att man verkligen, verkligen vill utesluta samarbeten med V och SD.
Just det. Då har vi lagt det till handlingarna. Ska vi ta en annan variant då?
En gammal goding. En gammal goding. Vi tar den gamla alliansen.
Ja.
En dröm för egentligen bara Centerpartiet fortfarande, tror jag. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och det kommer ju inte att hända.
Nej.
De lyckas ju inte skapa ihop en majoritet Plus att det finns stora slitningar inom partierna i den här gruppen av partier. Framförallt Centerpartiet och Moderaterna har ju haft lite
kärvt.
Ja, vi tänker likadant de senaste åren.
Ja, men som konstellation betraktad ändå trygg. Eftersom den redan är beprövad. Den är använd, den har vunnit val. Den om man säger så här, på gamla meriter så skulle den funka.
Den är beprövad, men den har också genomgått svek. Och det vet vi med alla relationer att det är inte säkert man kommer tillbaka till en starkare relation efter det.
Det här är ett förhållande som har upplevt otrohet och alltså
man har blivit, dåliga saker. Man har blivit lämnad och blivit bitter. Och hur ska man hitta tillbaka efter det? De har ju inte heller jobbat på att hitta tillbaka varandra efter det. Och då menar jag framför allt att det har varit otroliga liksom, friktioner mellan alla partier och egentligen Centerpartiet framför allt efter att de lämnade alliansen efter valet 2018 och ingick januariavtalet. Det var samma friktion ungefär, man bryr sig ju ofta väldigt mycket mindre om Liberalerna, men det var också friktion där, men de har ju då kommit tillbaka in i follan. Och de gör ju sitt bästa för att förtjäna det förtroendet igen. Men det är ju som med alla förtroenden så är det ju så i politiken, när det bryts så måste det byggas från grunden igen. Och det är alltid lite kärvt och de har ju inte gjort det mellan Centerpartiet och de andra partierna.
Men i en, vi nästan målar upp en fantasi här då, eller man ska säga.
Jag skulle beskriva att det är en fantasi.
Ja, men work with me här.
Ja.
Låt säga att det händer någonting, alltså Elisabeth Thand-Ringqvist blir världens mest populära person eller någonting och de lyckas skapa ihop de här mandaten då. Skulle inte ändå alla fyra partierna föredra den konstellationen framför att behöva jobba med Sverigedemokraterna?
Jag tror inte att det är så just nu.
Jag tänker på Liberalerna. Hade inte det varit perfekt för dem?
De hade ju föredragit det. Men däremot är jag inte säker på att Moderaterna och Kristdemokraterna hade föredragit det. Jag tycker det är ganska trivsamt det här samarbetet med Sverigedemokraterna. De tycker att det funkar bra. De tycker att de får genomslag för sin politik. De tycker att det finns liksom en styrka i högern i relationen med Sverigedemokraterna som inte finns mot det här mittensamarbetet.
De får med sig ganska många från landsbygden.
Det får de göra. De vinner. Det är en väldigt stor väljargrupp som man ser som potentiellt borgerliga väljare som man skulle tappa om man inte skulle ha med Sverigedemokraterna.
Fast i det här scenariot har ju Centern plockat upp dem. Vet
de har plockat SD-väljarna, tänker du?
Mm. Så att de får med sig dem ändå.
Det här är verkligen
ser hur jag bygger olika lösningar nu.
Det är en vild fantasi.
Ja. Det är inte min våta fantasi. Men jag tänker att vi måste utgå från alla.
Varje centerpartist. Nu. Jag vill inte säga våt. Men jag vill säga varje centerpartists levande, varma fantasi. Absolut. Okay. Men det kommer inte att ske.
Nej.
För att som det ser ut nu så är det ju långt ifrån att de här skulle lyckas med någonting. Gud, eftersom de till och med har Liberalerna som förmodligen kanske inte kommer in i riksdagen.
Nej, precis. Då har vi lagt även den till handlingarna och går raskt vidare till januariavtalet.
Ja. Helt rätt.
Nu rasslar det så här kalla kårar liksom ner i studion från väggarna.
Jag undrar om det finns något parti som inte får lite så här känsla av januariavtalet. Jag tror att det innehöll ju mycket av det sämsta i politiken. Och då talar jag framför allt om det här att det var den här förnedringsklausulen mot Vänsterpartiet. Sen också att det var, nu kommer jag inte ihåg vad jag kallade, jag vet att jag hade ett bra ord för det här. Ja, men att det handlade ju om att få de andra att göra sånt de inte ville. Svidlistan. Jag brukade kalla det svidlistan. Och det handlade om att man verkligen inte kompromissade utan man såg till att tvinga varandra att genomföra sånt som man verkligen inte ville genomföra. Alltså det måste ju vara politikens sämsta lösning.
Det är inte ett förhållande som håller.
Det är inte ett förhållande som håller.
Men repetera då, vilka partier var det vi hade att göra med?
Socialdemokraterna och Miljöpartiet satt i en regering och hade samtidigt ett avtal då med Liberalerna och Centerpartiet.
Som stöttades av Vänsterpartiet.
Stötta vet jag inte om man kan beskriva det med tanke på
som accepterades.
What was going on. Ja, som accepterades. Mm. Det är en mycket bättre beskrivning. Släpptes fram motvilligt egentligen kanske, fast ändå inte. Det var många väldigt komplicerade relationer helt enkelt.
Men låt oss säga då att de här partierna kommer fram till att det här är enda utvägen. Så då tänker de, vi kör, men vi gör det som en koalition där alla partierna här får sitta i regering. Det vill säga inte bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet, utan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, C, L och V.
Och det här är ju, egentligen den sidan inte alls emot, men det är ju för att Liberalerna helt och hållet har sagt att det här kommer aldrig att ske. Det här var en parentes i deras historia. De tillhör borgerligheten, de vill ha en borgerlig statsminister oavsett egentligen kosta vad det kostar vill. De har lagt sig på någon slags
kosta självmordsväg. Riksdagsplats.
Ja, kosta det. Mm. Så är det det vi vill ha. Så det är ju inte heller en levande diskussion egentligen alls.
Men om Socialdemokraterna ger Liberalerna en massa goa grejer.
Ja, men det var ju det de fick i januariavtalet och ändå så höll inte det. Alltså vägen från borgerligheten till Socialdemokratin, eller vad man ska säga, deras famn i alla fall, var för svår för Liberalerna. Det har varit lite lättare att smälta för Centerpartiet, men det är för att deras väljare är mycket mer positivt inställda till den här förändringen in mot mitten.
Om vi bryter ut Kristdemokraterna då, Ebba Buschs flörtande med Magdalena Andersson, kan vi få till någonting där?
Ja, men det är helt oseriöst egentligen ju. Ja. Det finns ingenting där. Det handlar ju bara om att öka priset på sin egen förhandlingsposition.
Men okej, lyssna. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Skulle de få ihop något?
Nej, det skulle inte gå. Nej, men det finns ju en rörelse inom både Moderaterna och Kristdemokraterna som är den här konservativa rörelsen som har ju, vad ska man säga, vuxit de senaste åren. Det har lite med tidsandan att göra, men det har också att göra med att de har ju de här delarna i sina partier och just nu är de väldigt dominerande. Och det finns ju inte alls i de här andra tre partierna du nämnde, C, M, P och S. Alltså de är inte konservativa på alls det sättet. Men det jag tror att man ändå lärde sig av januariavtalet och som inte kommer att bli, oavsett om det nu skulle bli att vänstersidan lyckas bilda en regering och det skulle på bli något slags avtal på något sätt. Mm.
Med hjälp av Gud eller någonting, ingen vet hur det ska gå till.
Syndernas förlåtelse och så vidare. Så tror jag att de ändå har lärt sig att det här med att liksom straffa varandra inte funkar. Utan det var ju faktiskt någonting...
Tänk, vilken insikt.
Ja, det var ändå någonting som jag tyckte att tidavtalet gjorde bra. Att man bestämde sig för att vara positivt inställda till varandra. Sen var det ju lite skevt att man behövde skriva in det i avtalet. Att man skulle vara snälla mot varandra. Vi kan väl säga så här,
det som de också har hänvisat till flera gånger.
Det var ju inte byggt på tillit.
100%
inte. Det kan man inte säga. Men Nej. Det fanns ändå en intention som jag tycker var mycket sundare än den som var i januariavtalet. Och det var ju så här, vad är vi överens om? Vad kan vi mötas? Och vad kan vi vara snälla och lyfta varandra? Mycket bättre förutsättningar för att man ska komma ut nu efter 4 år och vara goda vänner och känna att man kanske vill fortsätta det här samarbetet på något sätt.
Ja, tidavtalet har ju inte brustit de facto.
Nej, för att saker och ting brister ju när man bestämmer sig för att jävlas med varandra, inte när man bestämmer sig för att vara snälla mot
varandra. De har jävlats, men inte tillräckligt, så kan vi väl säga, för att det ska sticka.
Jag vill bara lägga in en brasklapp här, att det är flera månader kvar till valet, och om det ska jävlas så är det nu det kommer att ske.
Så sant, så sant. Men du nämnde då Centerpartiet som mest sugna på en mittenregering. Kan vi också lägga in ändå Socialdemokraterna där? Att de ändå skulle vara rätt pepp?
Absolut.
De kan väl tänka sig egentligen att regera med alla så länge det inte är Sverigedemokraterna.
Och jag får väl säga att de här två regeringsbildande partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, de kan tänka sig nästan vad som
det
helst.
Det mesta. För de vet också att de kommer få bestämma mycket.
Ja, för att få liksom statsministerposten. Mm, absolut. Mm. Det finns ju ett mycket starkare incitament för dem att vara flexibla eftersom de får liksom, den styrande delen av en regering.
Så flexibla. vad de är flexibla.
De har gjort yoga hela mandatperioden. Precis. Så flexibelt nu.
Förs det några samtal då kring mittenalternativ alls? Och då menar jag samtal som inte är att någon pratar positivt om det i agenda eller i en debatt. Eller...
Och vad menar, egentligen menar du ett mittenalternativ som är att Centerpartiet ändå kanske...
Ja, men precis, till exempel. Ja, antingen det eller att Centerpartiet pratar med Moderaterna. Eller, alltså någonting i den stilen.
Ja, men Centerpartiet försöker ju prata med alla nu. Och det var ju Elisabeth Ann-Ringqvist också tydlig med när hon blev partiledare. Att nu ska hon, och jag tror också Anna-Karin Hatt, som vi har glömt för att det var så kort.
Ja, men alltså, sweet, tyvärr så får det ju bli.
Om man var Centerpartiet. Ja. Att man liksom hade ingången att man skulle ha samtal med båda de här parterna. Så det är klart att alltså, om du menar samtal som seriösa förhandlingar.
Jag menar seriösa samtal.
Nej. Men man försöker ju bygga relationer åt båda hållen.
Lycka till, återigen, som jag brukar säga. Vad skulle väljarna tycka då om man inte fick ett klart alltså tid och alternativ eller ett klart Socialdemokraterna bildar regering på vänstersidan alternativ?
Där tänker jag att det är lite oklart. Och att jag vet att både Liberalerna och Centerpartiet menar att deras väljare inte alls är tydliga i sin blockpolitik. Det är kanske därför de har så få väljare. Mm. För att blockpolitiken är ju tillbaka med råge och väljarna vill ju ha besked. Det partiet vi röstar på, vem kommer de att samarbeta med? Det är stor skillnad för väljarna om man samarbetar med Sverigedemokraterna eller om man inte samarbetar med Sverigedemokraterna. Det är stor skillnad för väljarna om man samarbetar med Vänsterpartiet eller inte samarbetar med Vänsterpartiet. Det betyder någonting för människor.
Hur mycket Centerpartiet än hävdar att det inte gör det?
Hur mycket de än hävdar att det inte gör det. Mm. Och det går liksom inte att komma ifrån att det också är väldigt stor skillnad på vad vänsterväljare och högerväljare tycker är viktigt. Det var någon mätning på Sveriges Radio nyligen som handlade om det här, som hade liksom gått deras mätningsinstitut hade gått lite djupare ner i de här frågorna då som väljarna tycker är viktiga. Och då identifierar de det som ju har varit ett faktum under ganska lång tid nu. Att man tycker, även om man tycker samma fråga är viktig, så tycker man helt olika saker är viktigt. Alltså om man är vänster eller höger så tycker man olika saker är viktigt när det kommer till vården. När man är vänster eller höger tycker man olika saker är viktigt när det kommer till ekonomin. Man tycker olika saker är viktigt. Migrationen vet jag faktiskt inte. Men man tycker liksom olika saker är viktigt när det kommer till kriminalpolitiken, integration. Alltså man tycker olika även om man tycker samma sak är viktigt. Och där är det ju väldigt svårt att se hur man skulle kunna mötas i att tycka så här, jag tyckte att vårdköerna var det viktiga, men jag röstade på ett parti som sket i det och sysslar med andra delar av vården. Alltså jag tror att de underskattar väljarnas behov av att få reda på vart politiken är på väg innan de röstar.
Känns det som att politikerna har en läxa att göra här när valrörelsen verkligen drar igång?
En valrörelse är så svår, den är så organisk, och med det menar jag att det är så svårt att veta vart det tar vägen när det väl kör igång. Det är ju lite som att man bara följer flödet. De kan ha 100 strategier och försöka liksom sätta agendan på olika sätt. Men
och sen kommer tonårsutvisningarna och slår ner som en bomb.
Ja, stora delar av en valrörelse går ju inte att bestämma på förväg hur den ska bli. Politik är en sån sak, det är en sån rörelse i politiken. Att jag tror att det är svårt att lära sig läxor under tiden. Så är det kanske med allting i livet. Sen gör de sina valanalyser efteråt. Och tittar på vad det var som blev rätt och blev fel. Och sen lär de sig absolut noll av det de har kommit fram till.
Hur skulle vi nå kvinnor? Var det med vindkraft?
Fortfarande det bästa slutsatsen som har gjorts i politisk historia.
Av Moderaterna.
När Moderaterna kom fram till att vad kvinnor vill ha. Storstadsväljarna. Vindkraft.
Stor underhållning. Eller att de kommer på att vi borde ha pratat mer om klimatet, säger Miljöpartiet, eller något sånt där. Det är alltid väldigt underhållande.
Ja, nej men det är ju väldigt, jag är ju fortfarande som på nålar inför den här valrörelsen, eftersom Moderaterna ju ska ta fram vad kvinnor vill ha.
Igen. Var det inte vindkraft alltså? Spoiler alert.
Spoiler. Ja. Det här är ju en fråga jag ställer mig själv ofta.
Vad kvinnor vill ha?
Ja,
nej men det... Vi vill väl ha allt och lite till.
Ja.
Som alla andra.
Och det ska bli väldigt intressant att se Moderaternas tolkning av det här i valrörelsen.
Oh, gud. Det ser vi så mycket fram emot. Mm. Vi har så mycket fram emot överlag tycker jag.
Sen har jag en sak som jag ville säga eftersom vi pratade ju om Vänsterpartiet förra veckan.
Det gjorde vi.
Och då ville de förtydliga en sak. Och att det var att de, trots att det står att de på sikt vill gå ur NATO, inte vill gå ur NATO nu. De är bara väldigt negativa till NATO. De vill definiera det här, nyansen i detta.
Så du sa i vårt avsnitt om Vänsterpartiet följande.
Ja, att det kan bli problem i deras inställning till NATO och att de på sikt vill gå ur NATO.
Och då hörde Vänsterpartiet
de ville ta bort på sikt. De ville säga att de är bara väldigt negativa, men just nu så accepterar de läget som det är. Precis som Miljöpartiet har sagt.
Då tackar vi för den uppdateringen.
Det tycker jag att det ska få bli sagt.
Kommer de att skicka ut det här i någon slags memo också då, så det blir lättare att få reda på vad Vänsterpartiet tycker i NATO-frågan? Ja, det här är vårt memo kring Vänsterpartiet.
Precis.
Det är bra.
Man ska alltid få med sina bästa argument. Alltså, det här är väl någon slags argument för att de inte ska få sitta i en regering.
Väldigt glada att partierna själva lyssnar på vår podd. Tack alla ni som lyssnar, inte bara partisterna där ute. Vi hörs ju igen på torsdag i en runda till och så säger vi hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.